Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Podplay.
Ny vecka och Sanny och Svensson hörs återigen i era lurar eller i er bil eller var ni nu lyssnar på den. Och vi har kommit till avsnittsnummer 89. Nu börjar vi närma oss de där 100. Jag är fortfarande nervös för vad vi ska göra då.
Jag vet inte heller riktigt vad vi ska göra. Men det är, ja, låt oss fokusera på 89 här till att börja med. Christian Gahn, riktigt bra, framförallt i AIK. Och en av mina bättre kompisar från hockeytiden, Alexander Mogilny, vilken härlig spelare. Och det var han som bröt också den ryska muren. Han flydde ordagrant till Buffalo. Mikael Backlund hade 89 i Västerås. Jonathan Berggren, ja, Jonte Berggren alltså, den Jonathan Berggren i Enköping. Antti Tyrväinen i Färjestad under en kortare tid. Det är Josh Hosang. Alltså vilken profil. Vi borde ringa upp den här Josh Hosang någon gång. Kollar du med?
Ja, det är nästa, det känns som din dröm.
Ja, men en, man kanske borde ringa upp. Det är Marcus McAdee Karlsson från Åsheda.
Du var inne där på Mogilny och då kom man till Globens invigningsår 89. För det var väl därifrån Mogilny flydde, har jag för mig.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Det finns ju en dokumentär om det där som är väldigt intressant.
När jag tänker på Globens invigningsår så tänker jag på den där volleybollfinalen som spelades 89. Minns du den också?
Ja, det minns jag. Ja. Vilken volleybollfeber det var.
Ja, verkligen. Men det, sen dess har vi inte pratat mycket volleyboll. Men för att återgå till hockeyn igen. Nummer 89 har burits av Niklas Svedberg. Vi har David Åslin. Vi har Mike Comrie, ännu en Färjestadspelare där som har burit 89. Jack Connolly hade väl också det i Färjestad med correct. 89. Vi har Matt Pampel. Vi har den gamla Mora-floppen Ryan Tang. Och så sist men inte minst givetvis Olof Svensson i Tingsryd. I fredagskväll så befann du dig i Jönköping och du blev väl lite snabbt inringd där för att åka och se på Modus match mot HV71, och det var en riktig höjdare jag fick se framför tvn, och jag antar att det var samma upplevelse för dig.
Ja, de ringde mig 9:55 på förmiddagen och frågade, kan du kommentera? Ja, jag kastade mig mer eller mindre in i bilen och åkte ner till Jönköping. Åh, vad glad jag blev. Det var publik. Jag säger Kinnarps, jag vet att den inte heter det längre. Den heter Husqvarna Garden Arena, men det är Kinnarps fortsatt för mig. Och vi sjunger HV71.
Alltså, jag satt varför du ville träffa materialen?
Ja, dammis och jag. Då blir man glad. Men vilken jäkla match jag fick se. Och nu låter det kanske som jag sitter här och smörar för alla HV och Modo-fans och allting. Men det är lag som man vill ska spela i SHL, eller hur? Alltså, det var,
ja, självklart.
Alltså det var, vilken skillnad det var när jag var där i fjol. Visserligen var det ingen publik, men allt folk som jobbade där under kvalet, det var ju sån panik i ögonen. Nu var det liksom, det var ju glädje. Visst, man möter Modo i en fredag i Hockeyallsvenskan, det är inte där man vill vara. Men det var närmare 6000 pers, folk var glada. Det var liksom, man kunde blicka framåt, det är liksom, det är en positiv anda runt föreningen igen. Det gjorde mig glad. Men i den här matchen tycker jag att Modo var det bättre laget i alla fall i två perioder. Och då har man riktigt bra Modo till och med.
Amelia har skickat in en fråga. Hon låter väldigt självsäker. Vilket lag är HVs största hot i våren och varför är det Modo?
Ja, det är ju faktiskt Modo här och nu. Man har ju sett Modo på tv. Man får en helt annan bild när man ser laget på plats, när man pratar med tränare, spelare och så vidare. Det verkar vara dels en väldig harmoni i tränarteamet, eller tränarduon där, Holmström och Kalin. Det verkar ju vara, alltså de har ju funnit varandra. Det är ju, de pratar hockey på samma sätt, ser hockey på samma sätt. De har spridit lugn i hela föreningen. Sen din vaktmästarkompis där, hinken,
eller lastbilschaufför eller vad jag nu kallar honom för. Ja. Men det är en riktig arbetare och det ska han hyllas för, Henrik Gradin.
Ja, jag hörde också att han hade liksom, när han tog över sportchefsjobbet så hade han samlat gamla såna Modo-profiler som bor i och runt Övik och berätta om Modo som förening, var de befinner sig nu, vad det finns för resurser, så att han får med sig dem på tåget, liksom att de kan gå runt på stan och inte gnälla, men det här, varför värvar de inte, varför gör inte de här, varför vinner de inte, utan han berättar, så här ser läget ut, så här ser våra planer ut och blickar framåt. Så nu har de fått med sig de här runt gamla Modo-profilerna med på tåget på den här resan som de ändå ska göra.
Marcus Sjöberg spinner faktiskt vidare på det som kom ut dagen efter när det visade sig att Filip Hasa skulle lånas ut till Frölunda från Modo bara för en match. Vad har vi för åsikt om detta? Varför lyfter inte Frölunda upp junior?
Det är ju lite samma diskussion som vi hade när Erik Norin från AIK skulle lånas in till Frölunda. Men här fallet ser jag ju en annan sak. Här skulle det kunna finnas något form av samarbete. Det finns ju ändå en spelare i Frölunda. De hade ju Niederbach i Modo i fjol till exempel. Hasa har ju en väldigt hög... Jag gillar honom som spelare. Han har ju en SHL-mässig nivå. Och så har han ju lite brutalt kanske en hockeyettan nivå också. Det finns ju liksom kanske ingen riktigt mitt emellan där. Han måste hitta en jämnare nivå. Men om han skulle hitta den jämnare nivå så kan han ju spela SHL. Och det är kul för honom att testa på en match och kanske komma tillbaka och få lite självförtroende. Hade det varit så att han skulle gå till Timrå, då hade jag sagt, nej men allvarligt. Liksom Modo Timrå, det går ju inte. Men Modo Frölunda, ja, han har spelat i Frölunda tidigare. Varför inte?
Men det jag ändå reagerar på, som jag ändå har sett många andra fans också har synpunkter på, är att Modo faktiskt spelar match på onsdag mot Almtuna och sen har de ett dubbelmöte med Björklöven, så det blir fyra matcher för Filip Hasa den här veckan.
Ja, det är ju en poäng god som någon, absolut. Det är ett tajt spelschema för dem. Så det håller jag med om. Det är en CHL-match. Frölunda vann de första med 5-2 där mot Leksand. De kan ju liksom defilera in där oavsett om Hasa är med eller inte.
En fundering jag hade när jag tittade på matchen här i Jönköping var att Vignor och Modix och Riley Woods, är det den bästa kedjan sedan Tambellini och Jonathan Jonsson och Patrik Karlqvist?
Oh, ja, den är riktigt bra. Förlåt mig stanna upp lite vid den kedjan där. Vignor, alltså shit vad, ja, han är bra alltså. Han är ju jättebra på att täcka pucken, står rätt. Han är inte den snabbaste spelaren, men han är alltid rätt positionerad. Varje gång de klev in på isen så var de riktigt bra. Modix är ju vass skridskoåkare. Woods lika så det är ju en bra komponerad kedja. Bara för att återkoppla lite till där Amelias fråga, så gjorde jag en liten spaning när jag satt på matchen. Modo spelar i stort sett på tre kedjor och fjärde pulserar in lite här och där. Det var ju det som gjorde att HV kunde vinna den här matchen, för att HV gick, de rullade på fyra enheter, de tuggade på. Modo orkade inte slut. Så att jag gjorde en liten spaning under matchen och så tänkte jag, Karl Jakobsson, duktig spelare i Färjestad, fått mindre och mindre istid. Oskar Lavner har fått en större roll. Färjestad kanske ska göra förändringar i sin trupp också framöver. Skulle inte Karl Jakobsson kunna gå till Modo och ha en liknande resa som kanske Viktor Lodin har haft i Timrå?
Men finns det den uppsidan offensivt i Karl Jakobsson?
Det vet vi ju inte ännu. Eftersom han inte har... På SHL-nivå tror jag inte det finns det. Men hockeysvensk nivå, varför inte? Men det vet vi ju inte. Men han skulle ju kunna vara mer än bara en kropp. Han skulle ju definitivt stärka upp. Han skulle gå in på tre kedjor där ju.
Och Modo söker ju faktiskt efter en spelare efter Filip Svenningsson som kommer vara borta resten av säsongen som det ser ut idag.
Ja, och då måste de ju få in en spelare som kan stärka upp. Nu, ingen aning, absolut, det var bara en ren spaning jag gjorde där. Men varför skulle inte det kunna vara en spelare som Modo försöker hugga, förutsatt att Färjestad får tillbaka skadade spelare, till exempel Micke Lindqvist och några där till haft lite sjukdomar. Men varför inte han ta ett kliv ner, få en större roll och därifrån ta en sats i sin karriär igen?
Ja, men det kan ju vara exakt det som behövs för en sån som Karl Jakobsson. Kanske komma bort lite från Färjestad också, där han har varit sedan han var 14 år och kommit upp. Det har varit lite struligt, pappa har varit där. Visst, det kanske skulle kunna lossna nu när pappa inte är kvar där, men han kanske behöver någonting nytt att se fram emot också.
Ja, så kan det vara. Men den kedjan i alla fall, som Vigneault i spetsen där, är ju, den var ju riktigt bra och det mest sevärda i den matchen.
Men du, nu när vi funderar kring den där kedjan, Patrik Karlqvist, han var ju faktiskt nummer 89 och han tog ju inte upp här.
Nej, det är klart. Nej, han är det är inte han värdig.
Nej, absolut inte. Men vet vad? Jag tycker vi ringer upp Patrik.
Det gör vi.
Tjena Patrik.
Tjena, tjena.
Allt lugnt?
Allt är bra. Allt är
ja.
Bra.
Ja, vad härligt. Sedan du spelade Modo senast så funderar vi på, är Vignor och Modigs och Riley Woods den bästa kedjan sedan du och Jonsson och Tambellinis dagar i Modo?
Ja, det måste nog nästan vara, tror jag. Det tycker jag har sett några matcher. Jag tycker att de ser bra ut faktiskt. Tycker de är, men jag tycker de är riktigt.
Hur mycket följer du Modo? Jag var ju och kommenterade dem mot HV71 i fredags. Jag har varit sjukt imponerad av dem.
Ja, jag såg det. Ja, men jag följer dem ganska mycket. Jag har sett en 10-15 matcher i alla fall. Så ja, det passar ju ganska bra. Kolla när de inte spelar på våra dagar, så nej, men försöker följa
dem
ganska
bra. Är du som Foppa där? Man kan inte ta mod och hjärtat ur dig, eller? Är det så?
Nej, men det är klart man fick lite mod och hjärtat när mod är uppe och sådär. Men jag vet inte om det på hans nivå kanske.
Jag har funderat på det sen du valde då att lämna Modo i våras. Var det en stor fråga för dig att ändå hoppa på det här SHL-tåget som du aldrig riktigt har fått chansen? Eller var det en icke-fråga när det väl kom en sån chans?
Men först när min agent ringde så var det väl lite tveksamheter. Men efter jag hade snackat med Filander så var det väl egentligen en icke-fråga. Det var ganska klockrent från hans sida vad de ville ha ut av mig. Och då var det ganska svårt att säga nej till den chansen.
Vad var det Filander liksom lockade med?
Nej, men det var väl att jag skulle liksom få spela mitt spel. Och ja, men han ville liksom använda mig som Modo har använt mig genom åren. Och ja, det är klart att det är lättare det än att få komma och få kriga sig till det. Det ska man ju såklart göra. Men liksom att få från början veta att man får spela. Och han sa liksom att det spelar ingen roll om du inte gör poäng första 5, 6, 7, 8 matcherna som det blev i Finland. Vi kommer inte skicka iväg dig för det. Vi kommer ge dig tid. Och det var väl det som avgjorde.
Det var rätt skönt att göra 3 poäng i första matchen mot Timrå, tänker jag.
Ja, men det var det såklart.
Men hur många av de andra 13 klubbarna hörde av sig?
Ingen. Alltså det var rätt tidigt faktiskt med Oskarshamn. Det var i slutet av våran säsong. Det gick fort. Det var från att jag hade snackat med Finlandet tills det var påskrivet och klart, så var det väl 3-4 dagar, tror jag. Så det gick rätt fort, så vi hann nog inte kika runt så mycket mer.
När man säger hur bra det ändå har gått så måste man väl ändå till och med du kunna säga att det är ett underbetyg till alla de andra 13 sportcheferna.
ja, kanske. Jag är sjukt nöjd. Det har gått över förväntan. Så ja, ett litet underbetyg kanske.
Men nu när det går så här bra, jag menar du spelar på ett billigt kontrakt och kommer från Hockeyallsvenskan och du levererar inga poäng i Vasa när du var där. Hur kan du bara ha fått en sån wow-leverans i SHL?
Nej, men jag vet faktiskt inte. För först och främst så spelar jag ju med bra spelare och jag får spela mycket. Sen var det väl just där i Finland första matchen, så jag tror jag hade 7 skott på mål och liksom hade någon och pass till någon i powerplay och gick i stolpen, så det var ju mycket stolpe ut där. Och sen så när självförtroendet sakta men säkert går ner och det inte kommer någon poäng, så försöker man ju överarbeta lite grejer och ja, men göra saker som man kanske inte hade gjort om man hade självförtroendet. Så jag vet, det är svårt att svara på, men som sagt fick en bra start där Timrå hemma i premiären och har kunnat bygga vidare.
När man inför säsongen, när man i alla fall i min roll sitter och går igenom lag och spelare och så här, så ringer man ju runt lite. Så Karlqvist då, kommer det gå Oskarshamn? Jag är tveksam om han har fötterna, men tillräckligt snabb. Har han fysiken? Det var det jag stötte på där. Vad är det du har jobbat på för att blivit, liksom, kunna ta den här rollen i SHL?
Nej, men det är väl det du säger, att jobba med fötterna, får bli lite kvickare. För jag vet att liksom så fort jag får upp farten så har jag ändå rätt bra fart under grejerna. Men försöker bli lite mer explosiv och man jobbar på fysiken överlag liksom.
Hur många av alla de här målen du har sprutat in den här säsongen har kommit när motståndarna har gjort sin sämsta match för säsongen?
Ja, det är väl alla 16, va?
Ja, det måste ju nästan vara så.
Men du, 16, du har gjort 17. Nej. Ju. Du har ju ikväll när du startar.
Ja, det kommer ju. Det känns riktigt sjukt.
Ikväll när du startar.
Börjar med 3 min PP.
Exakt, då är du utvilad och klar 3 minuter in i PP. Där kan man räkna med leverans direkt.
Ja, exakt. Nej, men det är riktigt stökigt faktiskt.
Hur var det där när liksom isen bara... Ja, när fick ni reda på det? Det var bara att packa ihop och dra hem, eller?
Ja, alltså jag ser ju det på första teket att det liksom är en fläkt där. Men jag tänker inte mer på det, för det är väl sånt som kan förekomma liksom. Och sen så ska vi ställa upp inför andra, om andra perioden, och någon åker fram och kikar på det, då är det som att liksom reklamen har hamnat ovanför isen. Så det var ju bara in i omklädningsrummet, och så skulle vi ge dem 20-30 minuter de får ta på sig och fatta ett beslut eller något sånt där. Så efter typ en kvart 20 kom de in och sa att nej, det blir inget, bara packa ihop och åka hem.
Men det var inte tal om att ni skulle gå in och köra i den gamla hallen eller någonting i den stilen?
Nej, jag tror inte. Det var väl några som frågade om det, men jag tror att med TV, allt med TV och publik och sådär, så hade det inte funkat.
Du, vi pratar ju om 89 idag. Vi har haft upp ett ganska sköna namn här som har burit 89 genom historien. Och SHL-historien, kanske Christian Garn är den största som har burit 89. Vad skulle du ranka dig själv som SHLs största 89?
Jag vet inte, helt ärligt. Jag kom faktiskt in på den tråden och såg lite sköna namn faktiskt. Men svårt att sätta sig själv någonstans. Men jag kommer ihåg att jag hade... Jag vet inte om jag såg han spela så mycket Christian Garn, det gjorde jag säkert. Men jag kommer ihåg att jag hade en pokerkort i alla fall.
Men du är född 92. Varför 89?
Ja, jag signade för Västervik där i ettan. Så fick jag väl välja på 25, 30, 89 tror jag det var.
Vilka det tråkiga, att, alltså,
det är inga 25 roliga, och 30, ja,
vilka
inga
jäkla
nummer.
Värdelösa nummer.
Ja, och sen var det väl egentligen samma när jag signade för Mora. Då fanns det väl lite fler nummer att välja på, men då fanns ju 89 där också. Och sen så har, ja, då sa jag liksom, ja men vi kör på. Och sen så har det bara blivit så egentligen. Finns väl egentligen ingen anledning.
Jag är ju en stark motståndare av höga nummer. Om man inte levererar, och det får man ju säga att du har gjort, så därmed har jag ingenting att säga om detta. Men kände du press ändå att bära 89 när du kom till SHL?
Ja, men det har jag egentligen känt, alltså, när jag signade med Modo så var jag också så här inne på kanske skulle man byta till ett under 40. Och samma när jag kom hit så snackade jag lite med Benny. Och så här, 89 känns lite kaxigt första året i SHL liksom. Men han bara, nej för fan, skit i det, jag kör på bara.
Men du, ser du någon väg längre fram i karriären nu när du ändå har gått så bra här i Oskarshamn? Du har kontrakt ett år till, nu kommer du väl dansa upp lite lön på grund av att du har levererat så in ett helvete bra i år. Men kommer du, känner du att om du får ett bud från typ KL, vad gör du då?
Nej, ingen aning helt ärligt. Svårt att... Man har ju liksom skämtat om det tidigare, att man aldrig skulle vilja åka dit, och det är, Ryssland är lite läskigt och sådär, men nej, alltså helt ärligt så har jag ingen aning hur jag skulle ställa mig till det.
Har du klausul då? Eller det...
Nej, i år har jag ingen. För det var, så nästa år
det
spelar jag Oskarshamn.
Ändå, inget lag, liksom bara ett lag så här, jag kommer på ett villkor, jag ska ha en KL-klausul.
Ja, KL-klausul. Ja, nej, ingenting sånt. Det är väl den standard NHL-klausulen som finns, men det känns långt bort.
Men du, när man kollar igenom din karriär, det laget som Modo hade och även Björklöven hade den när ni möttes i finalen den säsongen som ställdes in sen. Alltså, vilka...
Men gnid gärna lite in i Modo-fansen.
Men du vet ju, jag gör ju mer än gärna det. Jag förlorade en kvartsfinal 2007 mot Modo. Jag vill gärna göra det. Det här är min chans till revansch. Men du, seriöst, vilka jävla lag ni hade alltså.
Ja, helt galet.
Men kände du det när du var där liksom, att träning som match, att det här är alltså, vi har sånt jävla lag alltså.
Nej, det är just nu efterhand som man kan känna det när man är på den här nivån. För då hade man inte sett något annat. Man hade ju inte varit högre upp än allsvenskan, och då tänkte man okej, det här är bra för att vara allsvenska. Men sen liksom när man ser som speciellt förra året, när Hemlini och Jonsson, Kim, Freddy går in och liksom, ja men nästan till dominerar i SHL, så börjar man ju fatta liksom att okej, det här, vi hade ett sjukt lag liksom.
Ja, men grymt att du ställde upp, Patrik. Får vi se om du når upp till den magiska gränsen 30. Det måste ju nästan vara ett mål för dig nu när du har gått upp till...
Så jävla jinx, vet du. Det där är...
Nej. Det finns inga jinxar. Det finns inga jinxar nu när han är inne i stimmet, och han ligger ändå över snittet nu. Känner du att du kan nå upp till de 30?
Jag vet inte. Jag fick väl den frågan av dig sist när vi spelade mot Malmö också för mig. Men... Så 20 hade ju varit coolt som fan.
Men 20, men det är ju liksom, ja, exakt, nu gör du redan mot Linköping. Alltså, då är du uppe i det.
Ja, nej, men det är klart, 30 hade ju varit jävligt coolt. Men försöker inte sväva iväg, helt ärligt.
Ja, du har lärt dig att nu är det klyschorna man ska svänga sig med.
Exakt, klyschmästaren.
Ja, men kör hårt i kväll då, och lycka till framöver.
Tack så jättemycket.
Hej. Ha gott.
Samma, hej.
Ja, nu har vi precis pratat med en av SHLs absolut bästa offensiva spelare. Men jag tycker ändå vi håller oss kvar lite i Hockeyallsvenskan. För det känns som att det är en jäkla hetta i Hockeyallsvenskan. Och Södertälje är ju ett lag som berör många. Och Sebastian frågar, hur ska SSK kunna bli bättre innan det är för sent?
Det är en högst relevant fråga, för att nu när man har facit i hand, vilket alltid är väldigt skönt att ha, så är det där laget lite felbyggt. Jag hörde att du och Adam var inne på det när ni pratade i Adams podd och Hockeypuls, att det var ett lag som kanske var byggt lite med lite tyngre spelare, inte riktigt spetsen, och det är väl kanske, men fasiken, alltså man har valt en väg, det kanske, ja, det är inte den här, alltså det blev väl den här säsongen, men jag tycker ändå att Micke Samuelsson har förändrat en kultur i Södertälje. Jag vidhåller det fortsatt. Han har förändrat en kultur i Södertälje. Det ska vara med en stolthet du spelar i Södertälje. Nu har det inte fallit väl ut, men jag tycker ändå att han har satt någonting där i kravställande.
Ja, intressant att du nämner just Micke Samuelsson, för jag skulle komma till honom också, för jag hör lite signaler på att Micke Samuelsson är på väg att försvinna från den tjänsten.
Ja, det är det här. Ja, och det är kanske Södertälje-supporternas dröm. Men för mig tänker jag, nu hade man ju en sjukt bra kontaktnät, en hockeykunnig person som, visst, truppen som jag är inne på, det kanske den här, det vart fel, det är inte en optimal trupp. Men ändå var ju med och placerade Södertälje på en position bättre än på många, många år i fjol. Och nu har man en lite sämre höst, då ska man spränga någonting där liksom i form av, jag gillar inte alls det.
Nej, och det här ska inte vara någon konflikt överhuvudtaget, utan det är väl mer att kanske Micke Samuelsson kanske inte riktigt känner att han når fram med det han vill och så vidare. Och
men han kan säkert tänka sig att... Vadå når fram med det han vill? Det är han som bestämmer.
Ja, det är det ju. Men om han inte har nått fram med det han vill hittills, så kanske man får hitta en lösning. Och jag kan ju tänka mig att Micke Samuelsson, han kommer inte släppa Södertälje helt, utan han kan ju tänka sig att vara med lite verksam i ungdomssidan och sådär också, om det nu stämmer de uppgifterna jag har, att han är på väg att lämna just den tjänsten. Men han kommer absolut inte släppa SSK, det tror inte jag i alla fall.
Nej. Ja, alltså man får vara rädd om de här eld... Han är väl ingen eldsjäl, inte så. Men det är ett Södertälje hjärta som brinner för klubben och har velat gjort en resa med den och förändra. Jag återgår till det. Han pratade återigen i Adams puls, där Hockeypuls, för det är ett par år sedan när han klev in i Södertälje och han hade suttit i styrelsen och han om sporten där och pratade om att han såg inte att det fanns den här stoltheten att representera Södertälje. Och det, alltså, när man pratar de termerna och liksom vill bygga något nytt, då, det går jag igång på. Och sen är Södertälje, de är inte vad de en gång var, men de kanske ska tillbaka dit, och då måste man hitta en identitet.
Men visst måste en klubb av Södertäljes dignitet ha en verksam sportchef på 100%, inget sportråd och så vidare?
Nej, alltså det går väl under en kortare tid ha något form av sportråd eller någonting sånt här, men över tid så är det klart att Södertälje måste ha en sportchef. Det är en klubb som ska attrahera bra hockeyallsvenska spelare och vara med liksom över tid och placera sig bra över tid för att kunna vara med och hota om att ta steget upp, kanske inte i år men nästa år eller ytterligare år därefter.
Ja, för det funkar inte att man har en som Tingsryd har ju Magnus Bogren som är både tränare och general manager.
Det är ju skillnad på stol, med all respekt för Tingsryd och Södertälje. Det är ganska stora skillnader på föreningarna i form av Södertälje har ett litet, de har ett superigt lag som gör det bra. De har ju bra J18, bra hockeygymnasium, den typen av saker. Så att det är ganska mycket som ska hållas ihop i form av en sportslig ansvar i Södertälje.
Plus att de har damlag som verkligen siktar uppåt mot SDHL. De är väl det bästa laget på den delen av Sverige, i Stockholmsområdet i alla fall.
Precis. Du ser, då är det ju ett sportråd. Det är inte hållbart. Tråkigt om det är som du säger där med Samuelsson. Jag har vurmat för honom i alla fall.
Ja, vi får se om det stämmer, de där uppgifterna. Vi får väl gräva lite mer kring det här på måndagen. Men jag hör i alla fall att det kan vara någonting på gång där i Södertälje.
Svensson. Nu, jag vill inte lämna Hockeyallsvenskan ännu. Vi måste klomma in på AIK. Urspårningar av Anton Blomqvist.
Skulle precis komma till det, okay, Anton där. Alltså.
Ja, jag vill inte, lämna
det som hände i Västerås.
Ja, men är det okej eller liksom?
Okej, vadå? Att bete sig så menar du eller?
Nej, men alltså känslor är en del av sporten och Blomqvist blir ju frustrerad med en utvisning som inte är en utvisning. När jag såg den efterhand såg jag, oj det kanske var hög klubba, men det var det absolut inte. Men domaren tog för hooking. Men liksom, det blir ju hela jävla laget tappar ju helt fokus liksom i samband med att Västerås gör det där 3-2-målet. Det är ändå liksom en halv minut kvar av matchen. Du har ju ändå, du har ju fortfarande en chans att reparera det poängen man inte, man tappar det där.
Men jag kan ju förstå, jag är ingen elitspelare, men jag kan förstå att man ibland bara tappar man det.
Absolut,
liksom.
Absolut. Jo, men det, jag förstår det också. Absolut. Jag, hockey, det är känslor. Det måste ligga på gränsen hela tiden. Hade det varit så att Blomqvist eller någon annan tränare hade gjort det här i gång efter annan, liksom att det här är fjärde eller femte gången den här säsongen, då hade man varit att fan, det där går inte. Det där skiten sprider sig ner och du får en trupp helt och hållet som tar efter och ett gnälligt lag. Men nej, han visade känslor, men ja, nej, det var tufft för AIK. De hade ju en del borta också och hade poäng faktiskt sent in i matchen mot ett bra, jäkligt bra för dagen, eller för tillfället, Västerås.
Ja, och det är inte bara för tillfället, för Västerås har väl faktiskt varit bra den senaste månaden, får man säga. Jag tycker de har fått ihop så väldigt mycket bra i det där laget. Det är ju inte bara det att man förlitar sig på en Lukas Zetterberg som sprutar in en massa mål. Jag tycker man har fått igång William Wikman och Skedung, Anton Svensson, Micke Frycklund.
Bra, tack. Stanna upp i Frycklund. När man pratar runt lite med folk runt som jobbar i och kring hockeyallsvenskan och så, med tränare så. Vet du vem de lyfter fram som en, ja, kanske den bästa spelaren i hela serien?
Ja, eftersom du nu säger det så antar jag att de menar på Micke Frycklund.
Ja, tror inte du att Frycklund, vi pratade med Karlqvist där, och Karlqvist sa ju att när Filander hade presenterat att det spelar ingen roll om du inte gör poäng de första matcherna och du kommer ändå få spela ditt spel som du har gjort i Modo. Tror du inte att Frycklund, om han hade fått den chansen i SHL och gått in och var en andra center, tror du inte att han skulle kunna göra 25 poäng i SHL? Tror du inte det? 25-30?
Det tycker jag att han har i sig. Han jämfördes ju ganska tid med Patrik Berglund rent talangmässigt och som den nya Berglund när han kom upp i Viks A-lag. Och jag tycker att han har det spelet i sig att kunna göra det. Men han har ju kommit lite oturligt in i ett Linköping där det var lite kaos och det blev stressat. Och alltså, då har de inte möjlighet att göra det. Jag menar, det är lätt för Karlqvist, som med all respekt för Oskarshamn, men de gick ju bra från första start och har ju aldrig blivit ett stressmoment i Oskarshamn. Det är lätt att säga de orden när du aldrig hamnar i det stressmomentet och där blir en leverans direkt.
Men Fredrik Olofsson, Karlqvists kedjekamrat där i Oskarshamn, han skulle ju, det kan ju bli svårt för Oskarshamn att behålla honom. Skulle inte Frycklund kunna vara den spelaren i då Oskarshamn, förstår vad jag menar? Eller är det så att Frycklund nu, aj fan, jag testar SHL, nu vill jag vara med på den här resan, den här treårsplanen som vi har i Västerås?
Frycklund är född 93, tror jag det. Ja. Då är man, vad är man då, 28 år?
Han fyller 29 då snart.
Ja, alltså för Frycklund så känns det som att ska han göra det så kanske det är till nästa säsong, men samtidigt så tror jag att han är så pass hemmakär och ser någonting hända i Västerås där det inte bara är han det handlar om, utan man kan ju se Lukas Zetterberg vara där över tid, man kan se Daniel Gunnarsson vara där, man kan se Johan Gustafsson vara där. Det är rätt många spelare som kommer bilda en stumme över en ganska lång tid och de har ju det här gulsvart 2024. Så därför så tror jag faktiskt att Frycklund håller sig kvar i Västerås nu. De kan säkert lägga på något extra på den lönen också med tanke på att de ser hur viktig han är för laget.
Ja, men då är han med på den resan då, Frycklund. Men annars, återgå det till domare, det har ju varit en, när vi skickade ut frågan den här veckan så var det många som frågade just om att vi skulle kommentera domare, och då var det någon som sa att Sanne och Svensson, ja men de vågar aldrig gnälla på något domare. Jag vet inte om ditt självändamål att gnälla på domare, men du får gärna gnälla på dem om du vill.
Ja, jag satt faktiskt och gnällde på, i alla fall på linjedomarna på Malmö och Örebro här i veckan, tror jag det var, för att de hela tiden skulle dra på att släppa pucken.
Det är irriterande.
Det irriterar mig något fruktansvärt.
Nej, men alltså så här, i min roll på Simor då, om man säger så, när man kommenterar matcher, jag menar, är det en uppenbar utvisning som inte blir utvisning, eller en situation som inte de har tagit utvisning som inte skulle ha varit ut, då säger man ju det liksom. Men ska man sitta och analysera varje gång en domare gör ett fel? Det gör jag ju inte på en spelare som ramlar när han backar, sitter och analyserar det. Alltså det blir ju tröttsamt. Sen finns det mindre bra domarinsatser. Till exempel tycker för övrigt att det var en bra domarinsats i stora drag mellan HV och Modo. Men i samband med att HV gör sitt 1-0-mål, en solklar slashing, den går inte att diskutera bort. Det är man tydlig med. Det är...
Ja, men det tog ni ju också upp i sändningen. Men, ja, men det går ju inte att göra mycket mer än så.
Shit happens. Sen blir det ju för Djurgården till exempel då, om man ser på den gångna veckan. Hade 2-2 var det va mot Växjö. Strandberg får en utvisning som inte är någon utvisning. Han har klubban uppe lite mot axeln, men det är liksom absolut ingen utvisning. Men man behöver inte ha klubban där uppe för att sätta sig själv i den situationen. Men det är en domartabbe. Sen var det en liknande situation när en spelare i Växjö, om det var, jag kommer inte ihåg vem det var, ja, någon ramlade i mittzon där när han skulle trampa upp och snubblade på sin skridsko. Och det såg ut som en tripping och de tog en tripping. Och det är klart att det blir mål. Men det är klart i helvete att det blir mål när Djurgården får dem emot sig. Förstår du? Om Rögle eller Frölunda får dem här situation. Det där är ingen ut, det är så, det där är en missad domare. Nej, men då städar man av det så går man vidare, ingen mer med det. Men de här lagen som är i kris, det blir ju ofta sårbart, straffbart när
ja,
man gör
ja, ja, men verkligen. Och det blir det för AIK också, som ändå har hamnat i ett sånt läge där man vill uppåt i tabellen, men man kommer inte uppåt i tabellen. Men det är ju helt sjukt att de tar det på en hooking.
Ja, den är faktiskt sjuk. Hade de tagit på en high stick så hade man kunnat sagt att men det, han blev lurad för att han nickade liksom till med huvudet lite. Men en hooking, ja, nej, det är det ju såklart inte.
På AIK har vi faktiskt fått en fråga från Adam Gran som frågar: kommer sportchef Malm att ta in någon spelare snart? Och där har jag faktiskt en spelare som kommer att komma in i AIK här den närmaste tiden. De kommer plocka in Sebastian Valfridsson från Visby Roma under en liten tid här framöver. Han har väl allsvenska erfarenhet från både Modo och Södertälje, tror jag det.
Ja, det stämmer. Ja, de är ju kort liksom sen Gerlach försvann där, så har de liksom inte, nu är ju inte det någon ersättare till honom, men de är ju en spelare kort och de måste ju, tror säkert att de kommer plocka in någon mer här framöver om marknaden väl öppnas upp.
Ja, där är ju en spelare som jag vet att de i alla fall har tittat på, men jag tror inte det blir någonting. Det är ju Alexander Svensson som spelade i AIK som forward förra säsongen och har spelat back i Antuna. Har väl inte fallit så väl ut i Antuna. Fick lämna Antuna och där vet jag att de i alla fall har övervägt att plocka in Svensson som forward då till resten av den här säsongen, men jag tror inte det blir någonting. Det lät inte så med dem jag pratar med i alla fall.
Men när vi pratar om AIK, ska vi gå över på Stockholms kollegan. Det kan ju faktiskt, om det fortsätter så här, bli derbyfest nästa år i Stockholm mellan just Djurgården och AIK. Då inte i SHL utan i hockeyallsvenskan. Jag menar, plocka fram någon jävla miniräknare. Det brukar du sitter där och du ritar upp Björklövens powerplay och du räknar ut poängsnitt på Malmö, fjol och diverse lag. Hur ser det ut för Djurgården om de fortsätter med den här? Och om man ser till 2000-talet, hur pass dåligt är det?
Alltså om man tittar på vad de har presterat så här långt, så alltså, för de har alltså 19 poäng nu på 27 matcher. Och alltså det snittet, det är inte rekorddåligt, det ska vi ju slå fast direkt. För det finns ju ett lag som var riktigt, riktigt undermåliga. Det var ju Karlskrona 2016 när man hade 31 poäng som sista lag.
Var det så dåligt alltså? 31 poäng?
Ja, och Djurgården har ett snitt nu som gör att de kommer landa på 36,5 poäng, så de är inte jättelångt ifrån. Men alltså om man tittar på vad det har krävts under de här säsongerna, så har det, lag 13 har alltså haft 49, 47, 51, 60, 49, 57. Och det jag kan läsa av de säsongerna där lag 13 har haft 57 och 60, det är att det har varit ett litet getingbo där nere i botten. Det har inte bara varit de två, tre lagen, utan det har varit upp mot fem, sex lag där nere och slagits om de platserna, vilket jag tror är fallet nu också. För blandar Djurgården sig i, så kommer det ju vara Linköping, det kommer vara Malmö, det kommer vara Brynäs, det kommer vara Timrå, det kommer ändå vara rätt många lag. Så därför är min slutsats att det kommer att krävas någonstans runt 60 poäng för att faktiskt undvika kval, för att undvika den där 13:e platsen som måste vara Djurgårdens mål, vilket, som det ser ut.
Vilket betyder att de nu, från och med nu, ska snitta per match poängmässigt?
1,68 poäng per match för att nå upp i 61 poäng. Det är alltså, då skulle man kunna säga som så här, att det Djurgården behöver göra under resterande 25 matcher, det är att leverera på den nivån som Växjö Lakers har presterat de första 27 matcherna.
Ja, det kommer ju inte att hända. Och jag tror inte, alltså, Ja, alltså jag lider ju med, i lördag Sebastian Strandberg stod ju och gjorde en intervju med Simon i en periodpaus. Jag har varit i lag där man har blivit intervjuad, man har förlorat 3 raka matcher och man känner, vad fasken, det här, jag sa ju det här sist till lokalmedia, eller jag sa ju det här sist i Simon, eller jag sa ju det här sist i någon annat forum. Man, till slut vet vad fan man ska säga. Djurgården nu, det har ju gått så långt så att liksom, det är ju helt liksom, om du ställer en fråga, det ser ju ut som, de vet ju inte ens om de ska svara, jag tror inte de ens tror på det själva, det känns ju bara fruktansvärt.
Nej, men det känns ju bara som att man står och återupprepar allting man står och säger hela tiden. Det är ju därför.
Jag lider ju med dem på så sätt att som, om jag tänker mig in som gammal spelare, så kunde det vara tufft när man hade förlorat 3 raka matcher eller någon sån här 4 raka matcher. Och i det här fallet när liksom ligger sist och en förening och klubb som är rätt stor som man, jag menar, som folk har åsikter och tankar om. Jag menar, vi sitter och pratar om det här. Hade vi haft en podd för ett gäng år sedan så tror jag inte vi hade sett att prata så här mycket som vi gör om Karlskrona, som vi har gjort om Djurgården nu.
Nej, givetvis inte. Men Karlskrona var ju en nykomling in i serien som absolut, man ändå kände levde på lånad tid.
Absolut. Men Djurgården återigen. Vi har fått en fråga här från Anders Rönnbäck, en trogen lyssnare. Vem blir ny tränare i Djurgården? Vilka rykten finns det samt kring nya spelare som kommer in samt ska bort?
Det som jag hör för det första när vi pratar om Djurgården, det är att det kommer hända saker under uppehållet. Och då pratar vi både spelare in och ut egentligen. Vi har varit inne på ganska tidigt här att Peter Holland är en spelare som Djurgården försöker att göra sig av med på ett eller annat sätt. Det är inte lätt, han tjänar mycket pengar.
Nej,
och han har inte presterat så jättebra. Jag tyckte visserligen han var rätt bra den matchen som Djurgården vann här i sitt så kallade slutspel. När man vann 1 av 7 matcher som man målade upp. Vi ska vinna 4 matcher av de här 7 som är här nu i vårt slutspel. Det har blivit 1 vinst när de slog Malmö med 3-0 på Hovet. Då tyckte han var
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ganska okej. Men annars så, han har ju varit direkt svag.
Men låt mig presentera Säcken in som coach. Jag har ingen aning om Säcken vill själv. Men han är ju Visby Roma som missade allettan. Plocka in honom. Kan han förändra Djurgårdens sätt att spela? Är det den framtidsvisionen man ska ha? Nej, absolut inte. Men här och nu kan han sätta ett grundspel. Och framförallt stötta upp Falk Aro. Jag menar, det som händer nu, man förstör ju 2 tränarkarriärer i Falk Aro om det fortsätter så här. Jag menar, de kommer ju vara helt utbrända efter en säsong. Jag tror aldrig typ knappt kommer kunna stå ett bås igen, förstår du vad jag menar? Det är ju, alltså, du måste in med rutin där i form av Säcken. Sen ring till Finland, ja det kan du väl göra, men specifikt till Vasasport där i finska ligan och fråga, fasiken, kan vi få hem Henrik? Kan vi få hem Eriksson igen? Henrik Eriksson, plocka innan. Det är ett Djurgårdshjärta. Om taket ramlar ner på Hovet, han fortsätter spela liksom. Han gör vad som helst för Djurgården och i ett kval som vi ändå får säga att Djurgården kommer spela.
Men hur bra är inte Henrik Eriksson som ändå har levererat en, jag tror det var 13 poäng sist jag kollade där vad han har presterat i Vasa. Jag menar en sån stjärna som Axel Holmström har gjort 1 poäng mindre. Ja. Och bara titta på Patrik Karlqvist, han gjorde ju 0 poäng på 8 matcher i Vasa. Henrik Eriksson har gjort 13, han måste ju vara en superstjärna.
Ja, du ser bara jämförelsen. Ja, men Henrik Eriksson, alltså det var ju ett misstag med facit i hand. Det är alltid skönt att sitta med facit i hand, men jag tyckte redan tidigt att Henrik Eriksson, man ska vara rädd om de här trotjänarna, för det är inte många av dem kvar där ute. Spelare kommer och går, men Eriksson spelar för Skölden eller för Djurgården, eller hur man nu benämner det.
Och Peppe Lund har vi varit inne på tidigare. Är det dags att göra ett riktigt, riktigt försök att få honom från Schweninger?
Ja, absolut. 2 spelare som brinner för klubben och är beredda att göra vad som helst. Och det tror jag kanske inte att Paul Carey eller Peter Holland kommer att vara i ett kval. Jag hade hellre spela med Henrik Eriksson som är en talangmässigt sämre än Peter Holland, och Peppe Lund som är väl fullt jämförbar visserligen med Carey. Jag hade hellre spelat med de två spelarna i ett kval om jag hade varit Djurgården, definitivt.
För det, vi slår fast, där har du väl så gjort länge, det kommer att bli kval för Djurgården. Det finns ingenting annat som det känns, va?
Nej, det kommer, alltså, de tror ju inte ens på det själva. Så att det är klart att det kommer att bli kval. Och nu drog man ju någon form av livlina när man skildes från Joakim Eriksson. Han valde att lämna, men det kändes ju som Djurgården hade förberett för ett liv utan Jocke. Det var inte så att när han klev upp på kontoret och sa att jag vill lämna, det var inte så att de bara vart chockade, utan hade inte han klivit upp och sagt, så hade väl någon dag senare där han fått dojan.
Ja, men alltså, jag känner också så här att jag fick höra från bra håll att Joakim Eriksson försökte att värva spelare samma dag som det här beskedet kom, vilket tyder på att ja, visst, han kan ha jobbat hela vägen in i kaklet.
Ja, men alltså, har du gett upp eller har du bestämt det, så sitter du inte och värvar spelare. Och det ironiska i hela den här kråksången, hade han lämnat en vecka tidigare så tror jag att Pontus Åberg, som nu gick till Timrå, hade spelat i Djurgården. Det säger en del.
Ja, för där hade du någon detalj som var ganska uppseendeväckande där kring Pontus Åberg, va?
Ja, jag har ju suttit den gångna veckan, så att jag är lite i karantän i början av veckan. Vi var lite oroliga för att familjen hade fått corona där, dottern. Vilket inte var fallet, så att jag satt i karantän. Och då hade jag väldigt mycket tid att ringa, mycket samtal. Och då målades det upp en bild av att det var en ganska bra bonus han fick i Timrå för att hålla sig kvar. Vilket är såklart en morot. Det är klart att Timrå eller där botten, oavsett bottenlag, ska ge spelare den moroten. Det hade varit perfekt att ge Peter Holland till exempel i Djurgården en morot att kom hit och håller du oss kvar så får du en 500 000. Eller,
ja, men han fick dem redan i ordinarie kontraktet.
Ja, jo, precis. Exakt. Men det gör ju inte att han är mer driven i ett kval. Men i Djurgården så hade de riktat lite bonusar mot Jocke där mot semifinal. Förlåt, jag skrattar. Det är inte att håna er Djurgårdare. Förlåt, det är verkligen absolut inte. Men det hade alltså riktat bonusar mot semifinal och final. Det är ganska intressant. Alltså allvarligt. Ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta.
Nej, nu sitter vi här och är helt negga igen. Jag känner att nu måste vi prata lite mer positivt. Du fick in mig på den linjen här för 2 veckor sedan, det här positiva som vi ska prata om. Så därför pratar vi inte om Örebro, därför pratar vi om Färjestad.
Ja, där har du min räkning. Vad har hänt där? Sen Färjestad då gjorde liknande som Djurgården gjorde nu med Joakim Eriksson, så har det ändå blivit en effekt. Jag säger inte att spelet på isen nödvändigtvis har blivit bättre för att man sparkade Peter Jakobsson, det är inte det jag menar. Men det har ju skett någon förändring, för att man har ju tagit bra mycket mer poäng sen man gjorde den riktningsförändringen.
1,8 poäng per match sedan senaste uppehållet, och med det placerar man sig som fjärde bästa lag i SHL, och då är man ju ganska nära där man vill vara. Man vill ju vara det bästa laget när man gick in i den här säsongen.
Ja, de ska väl ligga, alltså sätter de den hela säsongen så ska de väl ligga på 1,8, nästan kanske 2 poäng till och med, var väl, för då är man ju etta liksom, eller etta tvåa i serien.
Ja, 2,0 så vinner du serien eller blir tvåa, men är det någon effekt av att man gjorde så med Jakobsson, eller är det bara att spelarna vaknar till liv när det händer någonting, så att säga?
Det är nog en kombination, tror jag. Jag tror att det kan ha varit en form av lättnad för dem att Peter inte var där runt om, som vi varit inne på tidigare. Sen är det också, det blir oavsett när det sker en förändring, så blir det ett wake-up call att oj, det här, vad är det som händer nu? Och det blir ju ett automatiskt mer fokus på Pennerborn och tränarna och spelarna. Så att de har ju varit bättre och tagit fler poäng, och matchen mot Leksand, det var första gången i år, tror jag, till och med man lyckades vända och vinna och avgöra sent.
Joakim Nygård var ju riktig kung på isen, visade han sitt rätta jag.
Alltså han var i tredje perioden där, han var riktigt bra. Jag kan nog fasiken inte minnas att, jo, han hade säkert gjort bättre matcher, men att han har varit så dominant i en enskild period som han var där i sista perioden mot Leksand, det var imponerande att se.
Det hade varit intressant att veta hur länge Pennerborn stod kvar i det där båset om nu Jakobsson hade varit kvar, för jag fick höra från väldigt, väldigt bra håll här i veckan att de var nära att hitta en lösning med Peter Andersson, som var i Brynäs förra säsongen och till och med hade träffat honom rent fysiskt.
Hade Färjestad gjort, alltså Peter Jakobsson gjort det, eller hade...
Ja, Peter Jakobsson och ledningen ska ha träffat honom, eller jag vet inte om ledningen, men Peter Jakobsson ska ha varit drivande i den här frågan.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju snack om små marginaler i alltså, nej, men jag tror ju att när Peter Jakobsson då liksom blev lite av, vad ska man säga, när han blev bortfasad från omklädningsrummet, när inte de ville ha honom där i samband med träning och matcher, då är min bestämda uppfattning att Peter tog lite handen bort från Johan Penneborn och var nog beredd att gå en annan väg för att kanske liksom sparka bort Penneborn också.
Du, när du är inne på den här matchen Färjestad-Leksand som du följde från C-more-studion, så var det ju en omdiskuterad situation här som fällde ett starkt avgörande i matchen. Det var ju när det var Färjestad-spelare i målgården som Björn Hellqvist reagerade på, och den här tonen som Björn Hellqvist har utanför, den har Joakim Östman reagerat på med en fråga som han har fått extremt många likes på. Så vi kände att jag var tvungen att ta upp den. Finns det någon som tävlar med Björn Hellqvist om priset som Sveriges mest osympatiska tränare? Och då kan jag svara på direkt att Björn, han har ju en aura av sig att han känns sjukt osympatisk. Men det finns nog ingen som är så mycket nallebjörn som Björn är om man bara står och pratar öga mot öga. Nej, men det var jag det tror vi... att det är en image som Björn har.
Det var det vi var inne på där när man såg honom i Wikigård versus det där programmet, så fick man en helt annan bild och värme runt hans person.
Ja, men verkligen. Björn, han, jag tror han bygger någon sån aura när han är en svindålig förlorare. Det får man ju säga att han är. Han blir riktigt grinig då, och det är väl ett bra drag till stora delar.
Men alltså, ja, han var, tyckte att det inte skulle varit mål, för han enligt regelboken så ska det inte vara mål. Och Björn Oldén då i sin tur som satt i studion tyckte att det, eller var ju så att regeln var skriven att det ska vara mål, vilket det också ska vara, för man får kolla på bedömningsdirektiven enligt goaltender interference då, där bara kortfattat.
Sitter du med regelboken uppe nu?
Ja, men jag behöver tvungen att förtydliga, för jag, alltså det här är så här sjukt, för att det är klart att det är Färjestad som ska göra ett sånt mål. Och om jag då säger att det ska vara mål, det är bara för att jag håller på Färjestad. Alltså det ramlade in en 7-8 sms. Vem fan smsar mig en lördagkväll? Skriv till mig på sociala medier, men sitter inte och smsar mig. Framförallt när ni inte har någon koll. Fan, alltså, jag hade tänkt här, ska jag gå in och svara de som smsar mig? Nej, jag får vara större än så. Liksom. Jag får bete mig. Men i vilket fall som helst, på bedömningsdirektiv. Målvakten ska kunna känna sig trygg i att kunna utföra sitt arbete utan att bli störd så länge målvakten befinner sig i målområdet. Yes, Kaskiso befann sig i målområdet, eller hur?
Mm.
Om målvakten däremot väljer att befinna sig utanför målområdet, till exempel med sina armar och händer, vilket Kaskiso gjorde, ska domaren ta hänsyn till att den delen av banan även tillhör utespelarna. Sen går det att läsa vidare här på så. Och det kan man gärna gå in och göra på under goaltenders interference på bedömningsdirektiv på regel 67. Så att, ja, jag vet inte. Det hade varit enklare för mig uppenbarligen om det var Leksand som hade gjort det här målet. Då hade jag nog inte blivit beskylld för att jag höll på Leksand. Men måste ju, rätt ska fan vara rätt.
Då kände jag att vi skulle gå in på positiv energi här, och så sitter du nästan här och får ett riktigt frispel. Ska vi prata om Mikko Mannor och Prunes istället?
Absolut.
Man måste komma ihåg att det är process. Det är inte lätt att i den här ligan bli en vinnande lag. Det krävs mycket. Du måste få den smäll in i rumpan, eller hur säger du? Och sen bygga upp igen. Vi är inte tillräckligt bra, vi är på rätt väg. Men vi vill bli, men vi måste, du vet, vi måste kriga vägen till solen.
Det är många som vill att vi pratar om Mikko Mannor, Britt-Marie Olsson, Felix Jonsson, Joja och Kent Jansson.
Han har fått
kultstatus. Har du någon kärleksförklaring?
Nej, men han har ju fått en jävla kultstatus ju. Alltså han är ju alltid positiv i intervjuer, och han var ju ganska hårt ansatt där i torsdags av Petter Engqvist och Wikegård. Liksom, det var rätt spetsiga frågor. Men han stod snällt och svarade, liksom inga sura miner, och han backar sitt lag oavsett. Han står framför som en jävla sköld framför gruppen.
Men det här var ju egentligen så som han var redan när han gjorde den här intervjun inför programmet till den här upptaktsträffen, den här digitala upptaktsträffen som ni hade, så pratade Björn Oldén väldigt mycket om att Mikko hade sagt alla de här mjuka värdena, vi går hellre och klappar varandra på axlarna och skäller på varandra och så vidare. Det är ju egentligen det vi ser nu också, att han fullföljer sitt ledarskap.
Ja, så är det ju. Och det är lätt, jag vet ju hur lätt det här är att säga de här sakerna, värdeorden under en försäsong när inte poängen står på spel och det är inte pressat läge. Och jag vet också hur svårt det är att efterleva de här sakerna när säsongen är igång och man har några raka förluster och så när pressen kommer. Men han har ju verkligen gjort det. Sen hur han är i gruppen ut mot spelarna, att han kanske kan vara lite rakare också som jag förstått det mot laget. Men det är alltid med en värme att han liksom spelarna kan ta emot det, för att det finns... De vet att det finns kärlek bakom också. Han kan vara hård, han kan vara rak, men det finns kärlek där bakom. Och det är ju ledarskap för mig.
Vet vad jag hade velat höra nu?
Pucken. Vi måste spela med pucken.
Jag hade velat höra det. Jag har en minuts kärleksförklaring till Mikko Manner på finlandssvenska, men jag vet att du inte har det i dig.
Nej, det gör jag inte. Men man blir glad när man hör honom i alla fall. Det blir man.
Ja, men Brynäs, de har väl visat ett klart bättre spel under det här segmentet av säsongen, så att säga.
Det tycker jag. Om man ser mot Färjestad i torsdags till exempel, så gör man egentligen, man gör ingen bra match. Man är inte värd att vinna den. Men man är med hela matchen. Man faller liksom inte igenom. Man har inte något anfallsspel av värde. Man försvarar sig ganska mycket. Man ställer upp. Men man håller jämna steg i stort sett hela matchen. Och i fjol hade man inte gjort det. Då hade man kunnat falla igenom och förlora en sån match med 4-0. Liksom. Men man är med hela vägen, och så åker man i lördags och vinner mot Frölunda med 4-0 och bara pangar dit dem. Och nu kan man ju faktiskt, tror jag ändå får säga, att börja blicka uppåt lite mot ett slutspel. För jag har i alla fall varit inne på att Brynäs, deras mål måste vara att undvika kval. Och när man väl har undvikit kval, eller när man har känner sig trygg med det, då kan man flytta fram målsättningarna.
Ja, det är bara det att de har Timrå möta två gånger till, och de har inte vunnit mot Timrå någon gång.
Men det blir också nu, det 21 är ju en utbruten match här nästa måndag. Då är det ju nästa tisdag mellan Malmö och Timrå. Skulle Malmö då, nu går vi händelsen förväg, vinna den matchen, då har ju liksom lagen ovanför Djurgården och då Timrå skaffas en ganska bra buffert på poäng.
Så är det ju, men det har ju ändå visat sig att det kan gå väldigt snabbt. Timrå låg väl en bra bit efter, till och med ännu längre än så, när de började vinna en massa matcher och ändå närmade sig på bara en 6-7-8 omgångar.
Absolut, och sen är det, ja, så är det ju. Men det som händer när man har då 12 raka förluster som Timrå, man har inte råd med en svacka till. Du ser vad som händer när man har 3 raka eller 2 raka förluster, 2-3 raka förluster, då ökar det glappet igen. Det är det som gör det mentalt så jäkla jobbigt när man har den knackiga starten eller liksom som man har haft.
Men ett lag som kommer att ha råd med en svacka, jag kanske inte om de vill vinna serien, det är ju Rögle.
För vårt RBK. Vilken är bäst tycker du? Den för vårt HV71 spelar bäst ändå?
Vet du vad jag ska chocka med nu?
Nej.
Jag, den låten som jag spelar mest av de här hymnerna på min Spotify-lista, det är faktiskt Örebros låt. Jag tycker den är jäkligt bra.
Men vet du, den spelar de ju precis i samband med typ strax innan spelarna går in, eller hur?
Mm.
Ja, och jag liksom, då har jag alltid, när jag jobbar så har jag alltid lurarna på, så man får inte med den riktigt, så den ska jag in och lyssna på här direkt när vi är klara, för att liksom ge, jag återkommer till nästa veckas podd, så återkommer jag med om det är hiss eller diss på den Örebrohymnen.
Det är given hiss på den. Men du, Rögle är ju bäst i serien när vi går till det här juluppehållet. Och Fredrik Eriksson skriver, trogen lyssnar för övrigt. RBKs så kallade underliggande siffror pekar i princip alla på att man max borde vara ett mittenlag. Men lik förbannat leder man serien. Vad beror det på?
Ja, alltså det beror ju på att man har en stabil defensiv, alltså med liksom, där alla vet vad man ska göra. Man har en topplina som har vuxit fram på slutet de senaste 15-16 matcherna med Tembelini, Bristet och Everberg som är seriens bästa, skulle jag vilja säga, bästa första kedja eller bästa toppkedja. Det som är att Rögle skjuter för lite, och framförallt, eller skjuter för lite, det är liksom inget självändamål att skjuta mycket, för då kan du åka typ skjuta från mittlinjen och räkna in skott. Det är inte det som är syftet. Men de skjuter för lite i farliga lägen, alltså i skottsektorn. Man är alltså, jag tror man är fjärde sämst där i serien på skott i skottsektorn. Och den skottfrekvensen måste upp. Men man har ju väldigt hög skotteffektivitet. Jag tror man är närmare 14% i skotteffektivitet. Och sett över en hel säsong så klarar man aldrig att vara så effektiva framåt.
Men man pratar ju ofta sett över en hel säsong. Nu har vi gått över en halv säsong om man klarar ändå att leverera på den nivån. Alltså, om de klarade i 27 matcher, varför skulle de inte klara det i 25 matcher till?
Ja, men alltså, ja, men nu har ju de varit lite formtoppade den här första kedjan med Briset, Everberg och Tambellini. Jag menar, Tambellini har väl gjort mål, nu gjorde han inte mål mot Skellefteå, men dessförinnan tror jag han gjort mål i 7 raka matcher. Det gör man inte över liksom en hel, där är en hel säsong. Den har ju varit formtoppad, den kedjan, vilket har drivit det laget. Det som behöver ske, det är att Mattias Sjögren, jag tror han har skjutit 9 skott på mål på de första 25 eller 26, vad han nu har spelat, om man har spelat alla matcher. Ted Brithén, han har varit lite skadad, men han är en skugga av han där han var innan han drog till Schweiz och skadade helvetet liksom. Men de spelarna bakom kedjan måste steppa upp. Det handlar om för att de ska kunna liksom hålla sig på den nivån. Du ser ju till exempel Växjö, vad som hände med Robert Rosén. Skulle man få en skada på Everberg till exempel, eller Tambellini i Bristedt, då kommer man också dala lite.
Men har man inte det djupet? Jag menar, Ludvig Larsson går ju bättre och bättre. Anton Bengtsson var ju en av SHLs bästa spelare, i alla fall för någon månad sedan då när han kom med i Karjala-turneringen. Och de har ju, alltså Stål Lyrenäs gör ju det jättebra.
Ja, absolut. Jo, men alltså, de har ett bra lag. Men bakom så är det inte, alltså Anton Bengtsson, han är ju superbra. Adam Edström gör det sjukt bra i sin roll. Alltså de har ju bra spelare i sina roller. Sen är Ludvig Larsson, han gör det bra utifrån förväntningar att det är hans första säsong i SHL. Men det är liksom inget så här att jag ser ju inte att han kommer liksom smälla in när säsongen summeras 35 poäng i år, men det är det som är bra med Rögle nästa år kanske. Jag menar, Stål Lyrenäs nästa säsong, han är bra redan i år, men Ludvig Larsson nästa säsong, lite som det är med Skellefteå när man tar in spelare, till exempel Filip Roos i år eller Jonathan Jonsson inför säsongen i fjol, att det finns en längre plan för dem.
Ja, och det är bara att titta på Rickard Hugg, och nu har man ju fått den utdelningen kanske snabbare än vad man själva trodde på en sån som Linus Karlsson också, va?
Ja, ja, den kedjan är ju riktigt vass och den kompletterar varandra så bra. Linus Karlsson är, om vi pratar om Rögle, att de är dåliga på att ta skott i skottsektorn, så är Linus Karlsson den spelaren som är näst bäst i serien efter Max Verino. Verino är så överlägsen på det sättet att ta sig in i skottsektorn. Där finns ju inte någon som ens är i närheten av honom. Jonathan Jonsson är ett av de bästa framspelarna. Rickard Huggan är ett av de bästa spelarna framför mål på att ta returer. Absolut inte Dennis Everberg-klass. Jag sa att han var bäst i Europa på det och det står jag fan fast vid.
Men du, alltså det kan, de som lyssnar på det här, de kan nästan tro att du sitter och läser innan till en dator, men det kan jag intyga att du inte gör här. Vad nu då? När du pratar om att han är bäst i skottsektorn och han är bäst, aha, på att ta returer och så vidare. Ja, sitter du, alltså har du allting i huvudet?
Ja, men alltså det är ju min arbetsskada liksom. Det är det jag gör. Fråga mig om politik eller något annat, då hade jag nog behövt läsa innan till, kan jag säga.
Men du, signaturen Kamp har en fråga. Sanni pratar gott om Everberg och hans spel framför mål. Skulle han ha en chans på OS-truppen eller är någon annan SHL-spelare som är bäst på det de gör som vi inte har tillräckligt av utomlands?
Nej, alltså då går ju han upp mot Patrik Hörnqvist till exempel i spelet framför mål, eller även Gabriel Anderskog. Det finns ju många spelare där borta i NHL. Men i Europa, spelet här hemma och i SHL, så har inte Everberg en övermän. Det är bara att kolla. Jag menar, i fjol, Sar, Ryfors, de spelar med Everberg. Vem pratar man mest om den säsongen? Ja, men det var Sar och Ryfors. Men Everberg gör ju de här spelarna bättre. Fråga alla spelare i Rögle. Vem vill du helst spela med? Alla hade svarat Dennis Everberg. Han drar uppmärksamhet till sig. Han är stark på att vinna tillbaka puckar. Han vinner returer framför mål. Alltså, när han var i Växjö så tyckte jag han var... Jag ska inte säga att jag tyckte han var överskattad, men jag tyckte inte det var liksom så här, wow, han kom från NHL, shit vad bra Dennis Everberg är. Men när han spelar i Rögle så har hatten av, sjukt bra.
Men vad är det som gör att han passar bättre där i Rögle-spel än vad han gjorde i Växjö 2017?
Jag tror kanske att han kan ligga, alltså inte mer på rulle, men Växjö är lite mera, alltså de spelar ju på ett sätt där man kanske styr mer, eller kanske man styr mer och lite mer tillbakadragna, läser av spelet. Här kan han ju gå lite mer med sitt attackspel, använda sin skridskoåkning, ligga på rulle med sitt fysiska spel och ta sig in på mål. Jag tror det kanske passar honom bättre. Men han var ju absolut inte dålig på något sätt i Växjö. Han var ju bra, men inte så bra som man är i Rögle.
Vi måste också prata lite om Växjö som kommer tappa sin tränare till landslaget här nu. Vi pratade om det redan förra.
Paus. Ja. Du nämnde det i podden, Rita. Jag har alltid undrat, är det någon sån här jävla liksom, när du fick den här på bordet, det var väl i onsdags, va?
Exakt.
Ja, när du, eller torsdags?
Torsdags var det, förlåt.
Ja,
förlåt.
Ja. Mm. Men när du fick det, liksom, du fick det, ja, något sms eller du fick någon uppgifter eller du pratade med någon, går pulsen upp då att shit, jag har det här på gång? Eller hur är det? Är det, liksom, det, är ändå, det är en rätt stor grej att kunna avslöja förbundskaptenen, tänker jag.
Ja, absolut. Alltså det, där, det är ju en sån grej som man kanske bara har chansen på var fjärde, femte år eller någonting i den stilen. Så det är klart att pulsen går upp när du får en sån uppgift. Och det som jag kan reta mig på lite nu i efterhand var att jag inte hade en färdigskriven text på det. För att redan förra veckan så pratade du och jag om det, att han hade blivit erbjuden det här fyraårskontraktet i husförbundet. Att jag inte hade en färdig text skriven liggande, det stör mig lite grann att fan, det, där kunde jag gjort bättre, att jag bara kunde skicka ut den. Så när jag fick uppgiften så fick jag ju sitta och skriva allting på, alltså det bara glödde i fingrarna som, okay, jag skrev.
Jag fattar. Ja, men om vi återgår till det, vi pratade redan förra veckan. Jag är jätteglad för svensk hockeys skull att det är Sam Hallam som blir svensk förbundskapten och men han kommer vara en bra ambassadör. Jag tror att han kommer passa perfekt i rollen. Coachning kommer man kunna se hockey på ett annat sätt. Vara runt och besöka klubbar, ligor och den typen av saker. Och kunna utveckla sig själv också som ledare. Så att, superbra för Sam. Ännu bättre för Svenska ishockeyförbundet och svensk hockey.
Undrar hur Lidls prinskorvar smakar på julbordet.
Du vet, jag ska ju dit. Jag sitter ju här i skägget. Jag måste ju raka av skägget. Check på den, det ska jag göra. Och så ska jag handla på Lidl. Jag lovar jag ska göra det. Jag kommer att göra det.
Som blivande förbundskapten för Tre Kronor så har jag ju en del planer. Det första vore ju fantastiskt om Sanne Lindström skulle raka av sig det där skägget. Nummer två så är det dags att göra julhandlingen på Lidl år. Ha det bra.
Ja, och det kommer givetvis komma ut i bildform också när, såklart, du står utanför Lidl.
Observera att det här är ett obetalt samarbete med Lidl än så länge.
Ja, än så länge. Det är bäst att poängtera. Vi ska ta reda på vem som är kontaktuppgiften där för all den reklamen de har fått. Vi tar och stökar av några frågor också. Eller det låter så tråkigt när jag säger stökar av
du
frågor.
Du tassar och stökar av och du tassar runt och det är alltid massa sådana grejer.
Ja, alltså nu ska vi ta era frågor med kärlek här. Vi tar en fråga från Alexander Lambert och Robin som har funderingar kring Mattias Bäckman. Vem ersätter Mattias Bäckman? Och där hör jag väl att det inte är någon panik i Linköping. Man har ju fått in Myrenberg och Hävelid där som ändå är på väg upp mot de där 100 minuterna så de får ett A-lagskontrakt. Och med tanke på att Linköping ändå har fått ihop det rätt bra. De har ett bra försvarsspel. Östman har ändå fått lite ordning på det, så kanske det inte är sån panik att få in någon i det här läget.
Det tycker jag definitivt inte. Lider dock med Mattias Bäckman. Hoppas att han får lugn och ro i sin rehabilitering och får chansen och må bra bara i vardagen. Det är det viktigaste för hans del. Stefan Meyer, jag spelade med en i Färjestad. Stefan Meyer, kom du ihåg att han landade in i Färjestad någon halvkrissäsong?
Jag känner igen namnet så här, men jag skulle nästan säga det var väl någon i Modo som hette Meyer också, va?
Ja, det kanske det var.
Någon back, va? Någon back.
Just
där, va?
Det, han den där Freddy Meyer hette han ju, backen.
Just det, så var det.
På, ja, tackla. Men Stefan Meyer har en fråga, men får jag bara, den där Stefan Meyer som spelade i Färjestad, han var ju högst begränsade hockeyspelare, men han hade ett jävla partytrick när han var ute efter säsongen. Då tog han av sig skon, sin fin sko, och så hällde han en öl i den, så svepte han en öl från skon. Det var det avtryck han satte i som lagkamrat. Men jag vet inte om den här Stefan Meyer gör det. Nu ska jag i alla fall, jäklar, det här är nog längsta introt på en fråga, va?
Måste vara det.
Det ska vara en jäkla bra fråga nu. Nej, men hur mycket tjänar klubban egentligen på tröjreklam? Efter Simors pengaräng så känns det som att det skulle vinna på att ha max en sponsor. För man lägger ju inte märke till dem alls, alltså de många sponsorerna. Alternativt stör sig på dem och många vägrar handla där.
Ja, men jättebra fråga. Jag vet att det finns ett par fotbollsklubbar som fokuserar på att vi ska bara ha en tröjreklam. Jag vet att AIK Fotboll och Malmö FF och de här, de har en enda stor logga på tröjan. Liksom.
Det är snyggt, tycker jag.
Ja, men verkligen, och det återspeglar väl så som det ser ut lite grann i fotbolls-Europa också, men tittar man på hur hockeyn ser ut i Europa, tittar du på en tjeckisk tröja eller en tysk tröja eller hur isen ser ut, så är det ju bara fullständigt söndersprängt med reklam. Men jag skulle ju välkomna om det fanns någon klubb som vågade ta steget att det här är vår bästa plats, Ni får betala 3 miljoner per säsong för att ha den här platsen och ni blir unika på tröjan istället för att det finns sponsorer som går och betalar 400-500 000 per plats.
Ja, men också men NHL som har varit liksom reklamfria, de går ju också mot att jag tror att de ska få, om det är reklam på hjälmar eller såna saker, och det skulle ju bara för något år sedan skulle det kännas helt jävla befängt att säga att NHL lag skulle liksom ha reklam, men det har jag förstått det som att de kommer få där också.
Nej, men precis, men jag tror faktiskt att han har en poäng där i att de faktiskt tjänar på att göra det, om man vågar ta det steget att ha en unik, för att jag tror att de är beredda att betala klart mer pengar i så fall.
Brynäs tröja är ju en klass för sig där, men liksom när den är ren, det är fruktansvärt snyggt.
Verkligen. Daniel har en fråga. Publiksiffror som presenteras av klubbarna, framförallt Hockeyallsvenskan, har svårt att se på tv-sändningar bland att siffrorna kan stämma. Eller har alla arenor kameran väldigt lågt och all publik sitter uppe vid taket? Deklareras rätt publiksiffror verkligen av klubbarna? Och där kan vi säga det direkt att det är inte det fysiska antalet som redovisas, utan det är ju sålda biljetter, det vill säga med loger, med årskort, och det är sponsorernas platser och det är biljettpotter hit och dit. Så att jag skulle göra bedömningen att det kan vara uppåt 20-25% som saknas fysiskt nästan varje match.
Ja, men det är en annan fråga här från Mats Hemmeläinen. Han undrar om det kommer hända någonting på värmningsfronten på HV71. Finns det någon trovärdighet att André Pettersson skulle kunna hamna i HV? Och jag bara liksom, när jag satt och kollade på HV så tänkte jag att de skulle behöva få in tyngd på forwardsidan. Bryggman ryktades ju dit. Nu går ju han bra i Malmö. Det är svårt att säga att Malmö skulle släppa honom här och nu. Men de skulle behöva någon rejäl pjäs bland forwards. Jag tycker de saknar lite tyngd där.
Skulle de kunna ta in Karl Jakobsson då?
Nej, det är ju liksom Kristoffer Törngren eller Karl Jakobsson liksom, och Törngren spelar där fjärde. Nej, det tror jag inte skulle liksom göra dem bättre på så sätt.
Nej, men där finns faktiskt inte jättemycket spelare, det säger väl alla sportchefer, och sen så dyker det lik förbannat upp någon alltid, så att men det finns väl lite importer som ligger där ute på marknaden, och rätt för det så är man tillräckligt desperat för att hugga någon.
Du, en fråga som har dykt upp både i min inkorg, inte på sms, det var mest Leksandsfansen som skickade sms till mig i lördags, men också i direktmeddelande på Facebook. Varför pratar vi inte om Carl Helmersson till Växjö? Vore inte det mest naturliga att Växjö fiskar i gammalt vatten?
Jo, jag har funderat i de banorna också om Växjö skulle kunna fiska i gamla Boforsvatten eller vad man ska kalla det. Men jag tror ändå att det är någon annan som landar där. Någon som Henrik Evertsson känner sig lite bekväm med. Han fick ju ändå känna på Sam Hallam som assisterande till Janne Karlsson där under ett år innan då Sam fick den tjänsten som huvudtränare. Så därför är ändå mitt spår att det är Jörgen Jönsson eller att det blir Niklas Ram som tar huvudtränaruppdraget som man har fått känna på inom organisationen tidigare. Om nu inte de ska följa med Sam till som assisterande i landslaget.
Ja, det vet man inte. Där tror jag dock att Sam skulle nog må bra av att få en med NHL-rutin, en assisterande tränare liksom som har den lite kontaktnätet där borta och så. Det tror jag vore bra för Sam och för svensk hockey också.
Har du något namn på uppstuds där eller?
Nej, jag menar så ju Ragnarsson, han är ju, har gjort det bra liksom, han har ju varit uppskattad vad jag har hört. Har ju bra kontakt där borta. Jag skulle inte en sån kunna ha kvar, förutsatt att han och Sam hittar en kemi såklart. Det skulle kunna vara ett sånt namn absolut.
Micke Samuelsson?
Ja, kanske. Jag vet inte hur han är. Alltså, jag anser att du måste ha någon form av erfarenhet som tränare. Det är det jag har varit kritisk mot tidigare. Hade jag sagt ja på det så hade jag liksom förstört allt det jag har varit kritisk mot förbundet tidigare. Men nej, någon med erfarenhet från ha coachat tidigare med rutin från spel i NHL också vore bra.
Men vet du vad? Nu är det dags att tävla.
Oj, oj. Ja, då åker vi.
Ja. Och du ska få gissa på ett årtal den här veckan.
Okay.
Så vi kör. Vi
härligt.
Kör.
Jag får inte ens, ens välja alltså.
Nej, det är slut på valen nu. 5 poäng. Denna vår är Sannis favorit femma i den totala poängligan. Fredrik Lindqvist är 4, Johan Rear, vi vinner poängligan. Och kanske det viktigaste som hände detta året var att Kristianstad och Malmöhus län blev Skånelän.
Vadå, den här säsongen är Sannys favorit?
Den här våren är Sannys favorit, 5:a i den totala poängligan.
Ja, ja. Nej, Cody Curran där, det är ju... Ska det vara så?
Fredrik Lindqvist är 4, Johan Rear, vi vinner poängligan.
Jaha, okej. Okej, ja, då kör vi vidare.
Ska du ha 4 eller?
Absolut.
Ingen skugga ska falla över att du inte tog den på 5.
Oh.
På 4 istället då. Här får du topp 8 i SHL den säsongen. Leksand, Luleå, Färjestad, Djurgården, AIK, HV71, Frölunda och Malmö.
Du söker efter ett årtal.
Ja, och då är det detta den tabellen som är på våren det årtalet.
Absolut. Och vilka vann serien?
Det gjorde Leksand.
Leksand vann serien? Det var då året de åkte ut mot... Nej, jag vågar inte chansa. Jag är feg. Jo, jag chansar.
Vi har fått ett svar på 4 poäng från Sanni. Detta året kom Bo från Kumla och kom att bli en viktig del av historien i din nuvarande hemstad.
Yes.
På 2 poäng. Färjestad vinner SM-guld i final mot Luleå. Och på 1 poäng. Sanni Lindström gör debut i Huddinges A-lag denna hösten. Och den Bo jag pratar om tidigare är givetvis Bo Kulon Lennartsson som hyllades på ett väldigt, väldigt fint sätt av Färjestad under lördagen. Och vilket årtal är det vi söker?
Det är alltså 1997.
Jajamän. Och du såg ju den här hyllningen Färjestad gjorde av Kulon och jag tyckte de gjorde det ännu en gång på ett väldigt, väldigt värdigt och bra sätt.
Ja, de har tagit... stafettpinnen där och gör de, allt de gör i form av sådana arrangemang kring att hylla spelare eller i det här hedra i det här fallet Bo Kulon, det gör de fruktansvärt bra faktiskt.
Ja, och du hade väl en del med Kulon att göra när du var i Färjestad eller? Ja,
absolut, han var aldrig tränare under de åren jag spelade här, men han hade ju liksom en liten flytande roll. Han var ju jobbade för European Trophy som sedermera blev COL där han liksom var med där och förde lite Europafrågor för Färjestad, startade Färjestads damlag något år senare, så att han var liksom han gjorde väldigt mycket bra saker för hockeyn här i Värmland. Han var involverad i Hockeyalliansen i Värmland och jobbade på SISU idrottsutbildarna till exempel, så att han betydde mycket och var en väldigt varm och fin människa.
En varm och fin människa är även din favorit Stefan Skugga Nilsson. Jag kan väl påpeka att det är det som är din favorit där när jag tog dig på 5 poäng.
Ja, jag var inne på Cody Curran där att du skulle liksom locka mig där. Men när Lindqvist där och Rihjärvi, ja då följde på där. Men det är klart, fina Skuggan, vilken passningsspelare.
Ja, eller hur. Och det roliga med den här tävlingen är att du körde ju år 1997 med mig förra säsongen.
Gjorde jag det? Men då tog jag inte upp Skuggan.
Nej, det gjorde du inte. Men du tog upp den här topp 8 i tabellen.
Ja, jag tänkte ja, att Leksand de vann serien 97. Det var där som det ringde någon klocka. Ja,
ja precis. Så att då åkte jag på att du hade haft koll på detta sen tidigare. Då.
Ja, nej, men skönt att få en 4 pengar. Det behövde jag den här tävlingen för det här året.
Ja, men grymt. Du, nu får vi väl ha en lugn och fin vecka. Eller? Vi får se vad som händer. Men alla där ute har en riktigt skön vecka och njuta av de allsvenska hockeymatcherna den här veckan, inte minst.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en... vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.